Sändningen presenteras av Nya Expect, odds och casino i mobilen.
Hockey vänner, Viaplay VM podcast nummer 4 är på ingång till er. Jättetrevligt att ni har tagit del av den här podcasten så här långt, som vi bevakar hockey VM i Tjeckien och framförallt har följe på Tre Kronor som har öppnat upp med 3 raka matcher. Kul att ni följer det på TV6, TV10 och Viaplay. Stort intresse, även fast det har varit kanonvärde ute, så lockar ju hockey VM på något härligt läckert vis. Vi brukar ju prata all möjlig hockey i den här podcasten, men vi riktar in oss på hockey-VM. Kan bli lite Stanley Cup också, för vi ser ju att Jakob Josefsson sitter med en Devils-keps på sig i Stockholm strax till Jakob. Men Håkan, han sitter i en liten bullrig restaurang nere i östra Tjeckien. Du får berätta vad som händer, direktören.
Just nu är det någon som är ivrig med dammsugan här, som är nästan mer intresserad av att städa i restaurangen än vad svenskarna är att städa i försvarszon. Så jag ska försöka få kontakt med henne inom ett tag. Det blir inte så lätt.
Det här är podcast som det ska vara. Nej, ja. Det räcker att du slänger en sån här blick så som du gjorde på domarna förr i tiden, Håkan.
Jag tror hon är klar när som helst. Jag sitter och spanar på henne. 2 sekunder. Ja, jag ska ta kontakt.
Du kan trycka på mute där så länge, så kör vi med lite Jakob och säger hej och välkommen till dig också, Josefsson. Hur mår du? Det ser ut som du har varit ute och tagit del av solen lite, stämmer det?
Ja, men det stämmer bra. Det var alldeles förträffligt. Jag hade en liten day off igår då, så att jag invigde golfklubborna för säsongen och hann med en liten runda. Så att det var väl med blandat resultat som det brukar vara. Det finns rum för förbättring, men ja, blandad och gav helt enkelt. Men jag var glad att få komma ut och känna på spakarna lite.
Du blandat resultat för Jakob Josefsson, vad betyder det i golf?
Jag fick kämpa mig till 32 poäng, så att det var ändå hyfsat godkänt för första rundan i år. Så att det är helt okej, okay, men jag förväntar mig mer av mig själv.
Du, 32 poäng, det hade jag varit hur nöjd med som helst. Första rundan för dig, alltså i mitten av maj, jag gissar att direktör Södergren redan är uppe på, kan det vara en 20 runda, Håkan?
Ja, det ligger nog där runt faktiskt. Jag har haft lite rehabilitering, va, och varit tvungen att motionera mycket, och då har golf varit en perfekt anledning. Så att jag har varit ute i friska luften en hel del.
Hur var det på den lediga dagen i Ostrava igår då? För där var det lite golf för dig också, eller hur? Var det en speciell runda?
Jag och Rockberg, vår fotograf här ute, tog oss en resa ut på den tjeckiska landsbygden och hittade en jättetrevlig golfbana faktiskt. Fantastiskt fin, uppbyggd runt ett välrenoverat slott. Och det var... Men vi hade ju inga klubbor med oss, så vi var tvungna att hyra ett set. Och vi fick hyra ett 22-23 år gammalt damset. Och Rockberg som har nästan scratchspelare i handikapp eller sånt där, va. För honom var det jag tror det var en liten ovanlig upplevelse om jag säger så. Men det var trevligt, vi hade fint väder, vi åt en väldigt god middag ihop och vi hade allmänt avslappnande och skönt.
I hockey-VM då, som spelas för 9:e gången nere i Tjeckien. Du har ju varit där nere också och spelat, Jakob. Vad minns du av intresset då som du kan relatera till nu?
Nej, men lite som Håkan och alla som är där nere har beskrivit det. Det är en stor hockeyfest. Det är nere på kontinenten och nära till många andra hockeyfesten. Så det är supporterna som kommer in från alla möjliga länder där och supportar sina landslag. Sen skadar det inte att vädret allt som oftast är alldeles strålande. 25 grader, blå himmel. Och bara strosa runt i gamla stan där och runt arenorna. Det gör så att det bara spritter och kryper i kroppen. Man blir bara glad av att få vara i de sammanhangen där.
Hur mycket delar du den uppfattningen, Håkan? Hur bra är du? Vi var ju i Tjeckien i Finland för 2 år sedan med VM där i Tammerfors när det var bra tryck också. Men är det någonting extra känner du också när det är just i Tjeckien och att folk släpper loss på ett annat sätt?
Alltså ölen och öltraditionen här i Tjeckien och mattraditionen också för den delen. Den bidrar ju självklart till det. Det är väl ingenting i dem. Men sen den stora skillnaden tycker jag faktiskt är det att det här är genuina hockeysupporters mycket större del. Va? Vi är vana vid att det är representation, det är slips och kavaj och hela det paketet. Det ser du inte här nere. Här är det matchtröjor. Här är det vimplar, faner, supporterutrustning överhuvudtaget. Va? Så att det är mycket mer genuin hockeypublik här nere. och sen stora reseföljen då, som är då från olika delar i Sverige. Så att egentligen, de enda som går med slips på sig i den här arenan, det är ju vi som jobbar på TV.
Ja, och du behöver inte ha slips nu, du vet du, Håkan.
Det går inte att lära en gammal hund att sitta, det ska du veta. Här blir det slips på.
Då kommer mamma Södergren ringa direkt, eller hur?
Yes.
Åka på med slipsen. Säg till Niklas att han har på riktiga skor också. Ja. Kostymskor.
Precis.
Ja. Ja, det är helt rätt. Ordning och reda ska det vara. Det har det ju varit på Tre Kronor också så här långt, Jakob. Alltså, nivån de har nått upp till i de här tre segrarna, hur hög är den?
Nej, men den är bra. Jag tycker de har ju presterat vad man förväntar sig. Det har gått tre matcher och man hade väl framförallt en fin premiär. Sen var det väl lite... ja, man gjorde det man skulle. Man gjorde jobbet mot Polen och sen så tycker jag faktiskt man imponerade stora delar mot Tyskland också. Och det är ett fantastiskt hockeylag vi har på pappret och fantastiska hockeyspelare. Och de har bevisat än så länge, men samtidigt så kommer... vi kommer nog inte veta riktigt hur bra det här laget är förrän vi står där i en kvartsfinal och får... och den här darren-nerven verkligen kickar in och vi måste vinna.
Ja, och det ordet måste gör ju det lite otäckt också med tanke på de fyra senaste mästerskapen och när Tre Kronor inte har tagit sig förbi kvarten, missar till och med slutspel en gång. Men hur mycket börjar det surra som Tre Kronor nere i Tjeckien nu, Håkan?
Relativt mycket. Alla lag har ju sett hur det har sett ut här och med tanke på att Tre Kronor har seglat iväg och egentligen har de väl avgjort den här gruppen, känns det som rätt så tydligt att Sverige kommer vinna det här. Och respekten för det svenska spelet, den, och svenska spelarna framförallt då, den är rätt stor, va? Så att diskussionen här, det handlar ju helt enkelt om vem kommer fyra i Tjeckien, eller förlåt, i Prag. För är det Tjeckien, då måste Sverige väldigt snabbt flytta in, för då kommer kvartsfinalen, trots att Sverige vinner gruppen, så kommer den att spelas på Tjeckiens villkor, det vill säga i Prag, för hemmalaget har första king. Och då måste man alltså flytta ifrån den här tillställningen rätt så snabbt. Och sen är det att oavsett om det är Tjeckien eller Finland som kommer fyra i den där gruppen, så blir ju det liksom, det blir rätt så mycket att bita i då efter att ha tre relativt komfortabla matcher kvar att avsluta det här gruppspelet på. Så att det börjar och liksom ses lite längre över horisonten. De här matcherna som är kvar, så börjar man släppa lite intresse på, fokusera på Praggruppen, se vad som händer där, för den är ju mycket mer intressant just intrigmässigt, vem som ska möta vem.
Ja, vi ska ta ett grepp om den också tillsammans med Mattias och Jonathan om en liten stund här i podcasten. Men vi kan väl nörda ner oss lite det ni var inne på här med spelet Tre Kronor. Sam Hallams spelidé, hur tydligt ser ni den när ni har sett de här matcherna så här långt? Hur är det ett helt annat lag som man har, 18 NHL-spelare som har kommit in?
Jag tror att det är egentligen någonting som har skjutits lite under mattan. För det här laget är ju extremt offensivt. Man spelar ju alltså en ishockey som är med puck större delen än utan puck. Och tänker du på Sams spelidé, där han kommer från Växjö, så var ju det strikt defensivt, om jag får kalla det nästan lite finskt, om vi ser modellen nu. Så att jag tror att man har fått ändra, så att säga, medlen efter motståndet lite, eller rättare sagt efter det du har att komma med, för att det här är ett lag som ska spela med puck och inte utan puck. Alltså jag har aldrig sett sådana siffror som Sverige-Polen-matchen. Det finns vissa standardsystem, statistiksystem, som man kan gå. Och Sverige hade alltså pucken i andra period, hade de den 16 minuter och 45 sekunder. Det vill säga motståndaren hade pucken 2 minuter och 15 sekunder.
Han är
iväg
lite där, Sörgen, han pratade om just med pucken för Tre Kronor. Men Jakob, du kan väl ta över lite där i så fall, så kommer Håkan tillbaka snart just med det svenska spelsystemet.
Ja, absolut. Nu verkar Håkan vara tillbaka där, men... som jag ser det, att Sam Hallam även i Växjö, så tyckte jag att hans spelsystem prioriterade alltså puckkontroll. Jag minns bara när man skulle ner och forechecka på ett Växjö-lag och de fortsatte att spela back upp till center, försökte verkligen hålla pucken inom laget, och för med det spelarmaterialet vi har så har vi verkligen bra förutsättningar att verkligen kunna spela med pucken och med de backarna, de kvaliteterna de har, att sätta våra forwards i bra positioner och på enkelt sätt kunna spela ut ur egen zon, komma samlat in i anfallszonen och verkligen hålla ihop alla lagdelar, både offensivt och defensivt.
Håkan, vill du fullfölja ditt resonemang där?
Nej, men det var lite det som Jakob tog vidare där. Att, alltså det, Det har ju blivit så att egentligen med det här materialet så går det egentligen inte att spela den typen av hockey, för att de är för duktiga för det, framförallt mot det här motståndet som finns här, utan de ska driva matcherna med pucken. Och vi ser ju det att det är ju så snabbt som möjligt så vill man upp i anfallszon. Man vill ha platsskift när backarna ska ner, delta i anfallsspelet så mycket som möjligt. Och det är ju större möjligheter att vi avslutar anfallet med ett skott på mål än att vi får så att säga en blockering i egen zon i alla fall. Det, så är det. Och det är inte riktigt det spelet som Växjö hade, så skulle jag vilja säga.
Nej, men samtidigt så har de har ju mött i alla fall två av gångerna betydligt sämre motstånd. Och med det laget Tre Kronor har, då har de ju pucken 75% av matchen. Och då är det ju svårt att spela mer försvarsinriktad hockey. Så just den delen, den kanske sätts mer på prov sen när det kommer till slutspel och ser hur bra man är på att kunna försvara. För möter man ett Kanada, ett Tjeckien, då kommer de ha pucken mer. Så är det bara, och då sätts ju den delen på prov där.
Och då kan det ju faktiskt bli en obehaglig överraskning, i och med att det spelet har ju Sverige inte egentligen behövt spela från i period 3 mot USA. Så att resten av matcherna kommer ju vara egentligen puckkontroll, som sagt, och offensiva. Så att som sagt, kvartsfinalen, blir det mot ett tjeckiskt lag eller finsk lag, och där, då kan det bli en obehaglig överraskning trots det.
För då kommer de få pucken mycket i alla fall, känns som i alla fall om de möter Finland. För Finland vill ju inte ha pucken så mycket är tanken. Men det blir ju hyperintressant med allting. Vilka har då varit bäst så här långt i Tre Kronor? Vi hjälper vår expert Valentina Lisanos med att ta reda på.
Jag tycker att det var en fröjd för ögat att få se Sveriges insats här senast mot Tyskland. Där alla lagdelarna i bygget höjde sig ett snäpp. Jag hade Rasmus Dahlin som vaknade till liv och vi fick beskåda vilken superstjärna han är där ute på isen. Styrde sitt powerplay och gjorde även mål. Så viktigt för Sverige i deras väg här framöver. Men jag har tagit ut en topp 5-lista på Sveriges bästa spelare hittills i den här turneringen. Vi kan börja med nummer 5. Och såklart så måste jag ha med målvakterna i den här listan. Gustavsson och Ersson har gjort otroligt bra. Tycker att de känns trygga längst bak. Gustavsson började de två första matcherna. Jag tror fortfarande det är han som Sam Hallam kommer gå med här framöver. Men viktigt också att Ersson kommer in och gör en kanonmatch mot Tyskland som han gjorde. Höll sig till sitt spel där ute och visade också han vilken världsmålvakt han är ute på banan. Nummer 4 så har jag tagit ut Marcus Johansson. Han har imponerat stort på mig med hans skridskoskicklighet ute på banan och gjort det på ett ledande sätt. Jag tycker att man ser så fort han är ute på isen så får Sverige ofta kontroll över pucken och kan anfalla framåt. Och nummer 3 på min lista så hittar vi Joel Eriksson Ek som har varit otroligt bra, speciellt de två första matcherna där jag tyckte han var en av Sveriges bästa spelare på plan och ledde laget. Han har ju en fin omgivning också med Kempe och Raymond bredvid sig, men jag tycker att det är han som leder den formationen framåt. Nummer 2 så här långt tycker jag att Erik Karlsson, världens bästa Karlsson, får platsa in. Han har ju gjort 3 mål så här långt och offensiv spets. Och han har ju verkligen visat att han är en av världens bästa backar helt enkelt. Och tillsammans där med sin rara partner, det var härligt att se hur de omfamnade varandra på nationalsången senast mot Tyskland. Han och Viktor Hedman. De två har bestämt sig för att det här ska bli guld för Sveriges del. Det ser man där ute. Men nummer 1 har jag tagit ut. Sveriges bästa spelare så här långt så tycker jag att André Burakovsky har varit med hans fart, med hans finess. Där ute på plan så är han den spelaren som leder Sverige framåt och imponerar stort av honom den här säsongen. Med tanke på att han hade det tufft borta i NHL i Seattle där han drabbades av skador och liknande och spelade inte alls så som vi är vana att se honom. Men nu har han hittat tillbaka. Nu har han 3 kronor på bröstet och visar både hjärta där ute men också vilka förmågor han besitter. Med 2 mål och 3 assist så här långt så tycker jag att André Burakovsky är Sveriges bästa spelare.
Ja, men det är bra. Tack för det, Valentinas lista. Det är väl bara hänga på där. André Burakovsky, han har varit riktigt, riktigt fin, Jakob.
Ja, verkligen. Han har verkligen imponerat. Och jag tycker hela hans formation där med Marcus Johansson och Pontus Holmberg, framförallt sista matchen där, tycker de verkligen tog tag i spelet. En härlig fart och, som vi var inne på, bra puckkontroll. Och deras skridskoåkning, platsväxlingar och förmågan att kunna hålla i och leverera pucken till varandra. Där de har verkligen stuckit ut lite som en favoritformation i mina ögon.
Men om man bara tittar på formationerna, Håkan, tycker du att är det skrivet i sten nu hur det ska vara? För nu har det varit samma i samtliga 3 matcher. Sverige vinner, och kanske man inte ska ändra såklart, men ändå. Är det värt att testa lite nu mot sådana här nationer som kommer? Kazakstan, det möter med Lettland också, det är Frankrike, sen kommer Slovakien innan det är dags för kvartsfinal. Vad känner du?
Jag tycker inte att det är nödvändigt egentligen. Om man hittar något som fungerar, och framförallt att killarna tycker att de hamnar i den miljön som de passar bra i, så då är det bara att fortsätta. Och Sam har inte heller varit någon större fan av att ruska om i laguppställningarna i några av de här Eurohockey-touren, utan de har ju gått rätt så stabilt på samma lag, de har tagit ut samma formationer. Har det hänt något så har de gjort någon ändring, ja, men inte annars. Så att jag tror inte vi kommer se några större ändringar, framförallt så, som ni pratar om, inte så länge det inte behövs, eller beroende på skador eller sjukdomar eller liknande. Så att nej, vi får nog, jag tror nog de här spelarna kan förvänta sig att de spelar ihop resten av turneringen.
Och de verkar ju vilja köra också. Det är ju en härlig spelglädje som man ser. Erik Karlssons matchas hårt. Viktor Hedman över 22 minuter per match. De vill ju vara där inne också. Och har ju tagit det där järngreppet om den här gruppen, grupp B. Där vi har Lettland just nu när vi spelar in detta som 2. De har inte mött några tuffa lag. Kommer göra det nu. Idel jobbiga matcher kvar. Men annars är det Slovakien och USA. Bara 4. Det du har sett av amerikanerna som har ett starkt lag på pappret. Vad är det, Jakob?
Ja, men jag har förväntat mig mer. Jag tycker man har sett glimtar av deras kreativa spel, men för mig känns de känns lite små och än så länge. Det är inte den här kraften i spelet. Spelar lite naivt. Kanske försöker lite för mycket, blir lite runda. Jag hade förväntat mig att de skulle vara lite mer aggressiva in på målspel, lite större. Jämför man dem i Kanada, då, förutom kanske sista perioden mot Österrike i Kanada, så spelar de väldigt mycket mer ödmjukt. Man ser till att få ner pucken bakom deras backar och gå till jobb där. USA har varit lite mer snirkliga och det har straffat sig ett par gånger.
Vad känner du, Håkan, som har sett dem på plats också, när det handlar just om inställningen och ödmjukheten? Hur är den?
Jag tror säkert att de vill lika mycket som alla andra lag, men jag tycker de har varit anskrämliga i utförandet. Alltså Johnny Gaudreau som ska spela första center, du har Seagrass som kommer in och ska spela center nu, Kevin Hayes då, som ska spela center och vara lite mittemellan motor och sånt där. Va? Ingen av de här spelarna har ju på något vänster varit inne i närkampen. Jo, förresten, Gaudreau var inne i närkamp, men det var inte till hans fördel om jag säger så. Han åkte på en riktig smälla och han koktade där. Men jag tycker de har varit anskrämliga faktiskt, amerikanerna, så här långt. Så att de har lite mer att bevisa. Men jag tror inte de kommer klara den här turneringen. Det känns som att de är för tunna, va? Och de är lite frågasättande på målvaktssidan också. Så alla de här lagdelarna, det är liksom, ja, det är 75% av vad svenskarna har i princip. Va? Så att, nej, jag tror att amerikanerna kan vi avskriva från medaljer i alla fall.
Men ska vi göra det med samtliga övriga lag i den svenska gruppen, att det bara kommer vara 3 kronor som aspirerar på en medalj när vi väl tar oss till Prag sen för avgörandet med semifinal och final? Vad tänker du, Jakob?
Ja, men utifrån det vi har sett så, och det är det vi har att utgå ifrån, så tycker jag faktiskt inte något annat lag än 3 kronor från grupp B där har så mycket att säga till om i medaljmatcherna där. Och samtidigt så jag tror grupp A där, de kommer säkert gynnas lite av att de har haft mycket tuffa matcher i gruppspelet. De har fått känna på den där tätheten mot andra toppnationer. Så där kan det vara en liten varningsflagga för Tre Kronor, för att de kommer in i slutspelet där med lite mer bett i grejerna och har fått spela de här lite tuffare matcherna över tid.
På tal om bett i grejerna, det passar ju väl in på våran kommentator Niklas Holmgren också. Han och Peter Gide bor precis bredvid varandra, och man brukar få höra då när han värmer upp med sitt målvrål ibland. Niklas, vi tar oss in på Peters hotellrum för att prata lite om kommenteringsyrket som Niklas behärskar briljant.
Tre matcher in i turneringen för Sverige. Hur mår kommentatorsrösten?
Ja, det mår bra. Det finns ju, jag har ju laddat eller tänkt och planerat för att det här kommer gå som en dans i gruppspelet. Första matchen mot USA var jag lite laddad, men det blev ju ingen riktig dramatik. Sen spar vi på det som komma skall helt enkelt, för det kan bli någonting riktigt häftigt utav det här.
Jag står ju i studion och frågar Foppa hur det är att spela såna här måste-matcher som man ska vinna, som man ofta bara får spela igenom. Och det ställer jag även den frågan till spelarna. Nu ställer jag den till dig som kommentator av de här, ska vi säga, matcherna mitt emellan. Hur är det?
Ja, men det är ju man måste ha lite kvar helt, eller man måste ingenting, men det känns som att det går, vi kommer vinna matchen, det går ju helt så upp, ett snyggt mål, ett snyggt anfall, någonting speciellt som händer. Men själva spänningen i matcherna, åtminstone hittills, har ju varit inte jättehög egentligen, eller jättestor. Men vi ska ha lite kvar, både du och jag och alla andra, tills drar ihop sig till guldmatch.
Ja, men där hör man ju lite av holmgrenskan, och jag vet ju att många lyssnar väldigt mycket på idrott, och du refererar ju de största matcherna i både hockey och fotboll. Hur ofta får du samtal om sättet att kommentera?
Inte så ofta. När jag kom med min stil då, så att säga. Jag kom ju tidigt in i den här branschen. Jag kom ju tidigt båda två, du och jag. Då kom jag hamna i USA och Kanada och i Storbritannien, Premier League, och hörde lite på deras kommentatorer var. Så för mig var det ju enkelt att leva in i matcherna. Men jag fick ju mycket, mycket stryk i början, så där ska man inte göra. Du vet, förut inledningen, 1-0, Björn Nalle Johansson, efter 54 minuter, eller 54 sekunder. Och så kommer mål Sverige, Peter Gide, vilket... Det var ju, framförallt de äldre tyckte det var märkligt. Men jag hade några som sa, stå på det, det där kommer, det kommer att gå åt det hållet så småningom. Och idag tror jag de flesta kommentatorerna ropar mål så att man hinner tillbaka från köket för att se reprisen.
Var kommer trycket i rösten ifrån?
Jag vet inte. Jag har inte övat eller någonting, utan det bara finns där. Och jag har Niklas Ida från, har för alla, en gång på alla år har jag jobbade nätt med NHL, satt uppe och kommenterade. Det har varit en lite dålig, så sa chefen, du kan stanna hemma imorgon, men det är en gång på 30 år.
Mm. Nej, vi hoppas att den håller.
Peppar, peppar. Ja! Ja!
Säger jag.
Ja, det ser du.
Okej, vilket svenskt mål hittills har gjort dig mest holmgrensk?
Nej, det är Erik Karlssons. När han nyper till direkt. Och det var ju en riktig projekt. Man tyckte själv det var han beskrev ju nästan som en sorkdödare. Men jag tyckte det var bra tryck i det skottet. Då blev jag glad när Erik Karlsson kom igång, för han är ju ändå vår kapten, han är lagets äldste spelare, han har inte vunnit någonting, så att jag unnar ju honom en framgång här.
Mm. Nu sitter vi på ett hotellrum, och det skulle vara intressant, för jag vet att de som bor här bredvid tittar också på hockey och är svenska. Om du bara skulle göra ett Erik Karlsson-mål nu på 10 sekunder, ganska mycket volym i detta, så får vi se hur de reagerar. Varsågod.
Kent pucken in med pucken i offensiv, så vänder de till Hedman vänta till Karlsson som åker upp och skjuter i mål! Erik Karlsson, världens bästa Karlsson, förstås! 1-0 Sverige! Oj, 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 wow, Erik Karlsson! Glad jag blir i...
Jag också, för det känns hockey. Sista frågan kring kommenterandet. När du säger Karlsson, 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 då vet jag att du vill någonting, ja, när du upprepar namnet. Ja. Vad vill du då?
Jag vill att det ska gå bra för Karlsson. Jag vill att Karlsson ska göra mål. Det är ju så, man kan ju börja bygga ett anfall. Ja. Karlsson, Karlsson. Och så ibland bär det, men så bär det inte, får man gå ner igen. Så att det liksom åker lite grann sådär med Man känner ju ofta ibland. En av mina, som jag kan förstå de som har haft en hit någon gång sådär, som man ska alltid sjunga den där hiten. Men jag hade ju något med Robertson. Robertson jobbar och jobbar och då börjar han jobba och så jobbar man lite mer och jag bara åker med och jobbar och jobbar. Och han fortsatte från sin vänsterbacksplats hela vägen ut till höger ytterposition och jobbade och jobbade. Så att då, det är ju inga märkvärdiga ord på något sätt, utan det är bara att spela med röstvolymen.
Mm. Nu väntar Kazakstan. Ja. Vad tänker du kring det motståndet och den matchen ur ett svenskt perspektiv?
Det ska de ju vinna. Kazakstan får ju, vad är det fjärde året de är uppe nu. De slutade 11 förra säsongen. De har ju inte imponerat. Det ska vara en tämligen enkel historia. Jag kan tänka mig att det kan bli lite grann som mot Polen. Till och med några mål ytterligare för polackerna var faktiskt bra. De är överraskade. Det ska inte vara några bekymmer. Det ska inte vara några bekymmer. 5-6 målsskillnad.
Tror du att du kommer att behöva eller kunna ta i under det förlaget?
Ja, om Erik Karlsson tar pucken, drivlar av hela laget, då kör vi Karlsson, 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 världens bästa Karlsson. Ja, det kan vi nog göra. Ja. Men det går inte att planera, det händer liksom bara. Ja.
Mm. Se om du får lyssna efter Karlsson, Karlsson, Karlsson. Lillebror.
Karlsson.
Ja, Karlsson, Karlsson, Karlsson. Det kan vi göra hur många gånger som helst. Visst är det härligt när han accelererar, Håkan, och umgås med Niklas Holmgren. Hur är det?
Ja, det är en spännande tid. Alltså. Vi har en konsol mitt emellan oss där man styr volymen och allting. Sådär. Och när Sverige kommer i anfall till exempel, och Holmgren, jag ser att Holmgren laddar riktigt för att gå upp i falsett nästan. Ja, då drar jag ner volymen rätt snabbt, va? För annars får jag 10 minuter sen bara explodera. Så att, men det, han har ju en fantastisk inlevelse. Och det är alltså, inte ens när han inte sitter vid kommentatorsmikrofonen så är det samma inlevelse. Vi sitter vid restaurangen som igår och tittar på Tottenham Manchester. Då kommenterar han för hela restaurangen vad som händer på tv-skärmen. Så att, han är född till kommentator antagligen.
Stängde av ljudet då på tvn så vi kan köra kommenteringen själv?
Nej, men det var väldigt intressant att se alla i alla på restaurangen som liksom sakta men vänder sig om mot Holmgrens håll så här och tittar på.
Ja, men det där är ju också, man har ju vuxit upp med kommentatorer. Men för egen del så var det ju Arne Hägerfors och det var Ankan Palmström. Liksom, det blir ju synonymt med sporten ishockey för mig. Det var hockey och man ville höra dem också. Vad hade du för, inte idoler, men för favoriter, Jakob, när du växte upp?
Oj, nej, men det är just Arne, det kommer man ihåg. Arne och Ankan, det var, man satt ju och kollade på vad det, SHL då, som det var, och landslag och sådana saker. Håkan, när det var hockey-VM, ja. Det glömmer man aldrig. Men sen även, jag har alltid gillat Lasse Granqvist och Holmgren också. Jag minns Holmgren, mitt första möte med han när jag började på Viaplay. Då kom jag in där vi sitter där nere i sminket där. Och bara, Jakob Josefsson, han draftad nummer 20 i New Jersey från Brommas moderklubb Göta. Och rabblade hela mitt CV i princip. Vad har du pluggat på? Han bara, nej, har jag läst det en gång, då sitter det, jag kan det där.
Ja.
Så han är väldigt imponerande så.
Ja, men det är som man säger till Peter också, just att han har aldrig problem med sin röst. Peppa tar det i trä också såklart. Men just att han bara kan ösa på. Håkan, du som har arbetat med många kommentatorer, vad har du som du tycker sticker ut genom alla de här åren du har arbetat?
Alltså man pratar ju ofta om kommentarer. Där är ju Holmgren lite exceptionell, va? För han kan ju göra matcherna ensam på ett sätt som är lite unikt. Väldigt många är ju team. Ni pratar alltid om liksom en huvudkommentator, men det sitter nästan alltid en expert till, va? När jag kom upp och började så var det ju nämligen så att då var det Lars Gunnar Björklund och Rolle Stolt som var ett sånt där team, som kanske var det första teamet som refererade ishockey ihop. Och så kom jag in för att vi saknade så att säga, en kompis till Tommy Engstrand. Så jag kom in då så att säga och varit Tommy Engstrands lilla femte hjulet där på den, va. Men det är alltid så faktiskt. Det tycker jag man ska tänka på, att det handlar om lite samspel. Och det är ju så här, sitter vi i studion, sitter vi och kommenterar eller vad det är, va, så är det nästan samspelet som är spännande där. Men Holmgren är ju unik, va, för han grejar sig själv en hel match utan att man egentligen slutar lyssna.
Ja, det är en ynnest att ha honom i laget och han kommer få varva upp. Det kommer bli mycket, mycket Karlsson. Jag hoppas att Burns kanske ansluter till Kanada också. Det har ju varit lite häftigt. Det är ju hans favorit. Det brukar kunna gormas ordentligt när Burns får ett skottläge. Vi lämnar det lite. Tackar för rapporten från Peter och Niklas då, som fortsätter bevaka allting nere i Ostrava och riktar in oss lite på de här lagen totalt nu. Nu har vi pratat om den svenska gruppen. Det var inte så mycket att ha där förutom Tre Kronor. Om du tar fram dina tre favoriter just nu och börjar med tredje plats, Jakob. Vilka är starkast?
Ja, med tredje plats. Jag har faktiskt imponerats av schweizarna. Jag tycker de har... deras toppar, det är absolut några av de bästa spelarna i den här turneringen. Romagnosi, Fiala, Hischer med mera. Och spelarna bakom där, det är spelare som har spelat ihop sig. De har spelat tillsammans i det här schweiziska landslaget över tid. Så att det konceptet och det de vill göra, det har liksom satt sig. Och det tycker jag ändå syns. Och när de har fått den här lilla spetsen med de här generellstjärnorna så ser det väldigt intressant ut. Och sen på nummer två, trots det lilla halvdebaclet igår så har jag faktiskt Kanada där. Jag tycker de ändå, de har väl haft lite slätstrukna två första matcher. Sen tycker jag ändå de satte plattan i mattan i de två första perioderna igår. Och sen vet jag inte riktigt vad som hände i sista. De tänkte väl kanske lite på att vad de skulle göra efter matchen och tryckte av den där on-off-knappen. Och då kom Österrikan i kapp lite, men de räddade ut det ändå. Men jag tror någonstans att med det laget de har, den kraften, och kan de bara behålla ödmjukheten så blir de nog en svår nöt att knäcka. Och nummer ett, det är svårt att inte säga Tre Kronor. Inlett med tre raka segrar. Spelet har stundtals sett fantastiskt bra ut. Men som sagt, det blir nog en liten transportsträcka här resten av gruppen. Men viktigt då att behålla ödmjukheten, göra de små sakerna rätt så man kommer in i slutspelet med goda vanor. För det är där de ställs på prov på riktigt.
Jaha, en drömfinal nalkas alltså, Tre Kronor Kanada. Jag har varit med om förut, schweizarna med bronset där. Hur ser du på den rankingen, Håkan?
Jag tycker den rankingen är precis likadan som min är. Och det är väl egentligen då baserat på hur det har sett ut de första matcherna. Men i schweizarnas fall så är jag faktiskt lite orolig i det fallet att de kan överraska och gå hela vägen. För att vi vet att det är bra spelare som har kommit, men just den energiboosten som de får av att det är just de här spelarna. För hade de lagt upp ett drömscenario så är det här drömscenariot för vad de kunde ha fått för henne. Timo Meier, ja, men han har problem med en axel har jag för mig eller sånt där. Så att av den anledningen kan inte han vara med. Men de har inte haft en önskemål om några andra spelare än de här. Och så kommer de. Nej. Framförallt Romagnosi. Romagnosi är överjävligt bra, det ska ni veta alla. Han är allting förutom målvakt faktiskt, men han är forward när det behövs, han är center när det behövs, han är back när det behövs, han täcker skott när det behövs. Romagnosi är så här långt, och då även med tanke på våra svenska spelare backar, bästa backen i den här turneringen så här långt.
Påminner inte väldigt mycket om 2018. Då hade de ju också i stort sett, nu har det ju gått några år sedan dess, de har fått mer rutin, de här spelarna. Jag har blivit lite äldre i sig, det har ju alla blivit. Men då hade de ju också det här stjärnlaget, och då var de ju bara någon millimeter från att vinna. Jag kommer ihåg att det fanns ett jätteläge för just Kevin Fiala,
stolpen,
som skulle avgöra. Jag vet inte om det var i förlängningen eller i slutet av tredje perioden, och det räddas ju av en svensk spelare då. Men Det är ju verkligen ett Schweiz som nu har möjligheten att göra något som aldrig har hänt tidigare. Men det är ju det där med det mentala också. Hur upplever du Schweiz när de ska hantera något sånt, Håkan?
Ja, men det är väl kanske deras stora utmaning. Men det menar jag, den här boosten de har fått nu, och som ni säger också, alltså, de har varit med de flesta av de här spelarna i de täta matcherna högst upp och förlorat. Så att den känslan sitter ju i dem. Och det är ju liksom sån här droppen som urholkar stenen till slut. Alltså ju fler försök du gör på det här sättet, till slut så lyckas du. Och det är det jag menar. Ingen tänker på ingen tänker på schweizarna nu, utan det är tjecker, det är svenskar, det är kanadenser, allting. De slår en underläge. De har fått det lager de vill ha. Det är en perfekt utgångsläge för dem. Så att det är ett stort, stort varningstecken för Schweiz.
Tjeckien och Jakob, ska vi inte ens nämna dem?
Jo, men du frågar om en topp 3-lista. De kvalar inte där, in där än så länge.
Hur långt ifrån är de?
Nej, men Tjeckien, de ska ju absolut inte underskattas eller glömmas bort. De har ju ett, alltså Tjeckien är ett skickligt lag och de kan slå vilket lag som helst. Framförallt med den hemmapubliken de har, den fanatiska tjeckiska publiken som verkligen kan bära fram det laget och ställa till det för motståndarna. Så att det är såklart att de blir en liten dark horse i det här racet, men jag ser inte dem som en av de tre favoriterna så här långt in i turneringen.
Värt att påpeka också, Tjeckien har tre platser öppna i sin trupp. Det finns ju Boston-spelare de väntar på, framförallt en speciell herre där. Och kopplar man över då till Jonathan Lindqvist och Mattias Nordström, så har de hittat det synonyma med lite öl och med lite David Pastrnak.
Ja, här i Prag så har vi tagit oss till en tjeckisk ölhall. Tyvärr för Mattias Nordströms del så är det ala morgontimme, så att vi sitter där själva och det är ingen servering.
Nej, jag trodde den skulle vara öppen, men som ni ser så är det bara vi här och Pastrnak. Så att det blir en lugn start på dagen.
Ja, här bakom oss så sitter en David Pastrnak plunge-poster. Och vi har ju sett den här överallt i hela stan. De har ju valt Pasta som det stora fishnamnet för det här mästerskapet, även fast han i alla fall än så länge inte är med.
Nej, och det är väl den spelare de också kanske lite drömmer om som skulle kunna spetsa till det här VM-laget ytterligare. Kommer ihåg i Tammerfors när Pastrnak kom till det tjeckiska laget, då var det alltså en nivåskillnad på hur hela laget presterar. Så det, jag tror det är spelarna de drömmer mycket om.
Så är de också Pavel Sacha där i Boston. Och Bruins vann ju natt, de är i liv i serien mot Florida, men de är alltid en förlust ifrån att åka ur. Svårt för dig att säga, jag tror inte att du har pratat med Pastrnak om VM-spel senaste dagarna. Skulle förvåna mig. Men om du ändå ska försöka sätta in i hans huvud och spekulera, kommer han, för då blir han ju VMs största fixnamn.
Jag skulle tro han kommer där, för kommer han till Tammerfors då för 2 år sedan och verkligen stärker upp det laget. Ett hemma-VM, det kanske en gång under sin karriär man får vara med och uppleva det. Så att jag tror de oddsen är ganska höga.
Och det ska vi säga att alla de tjeckiska journalisterna tror också på samma sak. Nu går alla bara och väntar på att Pastrnak ska komma. Alla här i Prag håller på Florida Panthers, så mycket kan vi säga.
Ja, det är tydligt, för att när man är här i Prag då blir Stanley Cup-slutspelet lite sekundärt till vad som händer här i Prag och i Ostrava.
Vi ska göra Tjeckien idag och du har varit inne på det här med spetsen lite, eller avsaknaden av spetsen i det här tjeckiska laget. Hur stor skillnad gör en eventuell David Pastrnak för Tjeckien om det blir så att han skulle komma? Och vi pratar om dem som en eventuell medaljkandidat. Det har vi inte gjort utan Pastrnak. Kan vi göra det med honom?
I samma utsträckning tror jag, precis som i mina ögon, som i Tammerfors, då kommer Pastrnak, inte bara hans kompetens, men hans närvaro höjde ju hela laget, hur de såg ut på isen, hur de agerade, och det räckte till en bronsmedalj i Tammerfors. Och det är väl det jag ser idag, att kommer Pastrnak, då kan de ha en medaljchans.
Det är ju lätt att fokusera på stormatcherna i VM när toppnationerna möter varandra, men vi fick ju jobba med Österrike mot Kanada igår och se Österrike hämta in en 1-6 underläge i tredje perioden till 6-6. De föll sen i förlängning, men att Österrike vinner en tredje period mot Kanada med 5-0. Alltså nu har vi sugit lite på det. Har du kommit på något jämförbart du har sett i ett VM?
Nej, jag kan inte komma på någonting, och samtidigt så blir det så här att jag älskar den här sporten, för i hockey att man sitter och tittar inför den här tredje perioden och kan ju inte göra annat än att berömma Kanada. De är disciplinerade, de jobbar hårt fast de har en 6-1-ledning, och då satt ju du och jag, kan det bli 8-1 eller ska det bli Bedard, ska han göra ett hattrick till och med? Men det slutar med att Österrike kom in och ändrade matchbilden helt, för att hockey är en inställningssport. Ta bort inställning och det här kämpaviljan från hockeyn, då är allt möjligt, och det var det för Österrike igår.
Och det är väl en sån grej man glömmer bort också med just hockey. Vi pratar om hockey-VM och gruppspelet, att ibland kan kännas som en transportsträcka, men hockey är väl egentligen en av de stora lagsporter där, vad ska man säga, det är minst marginaler. Jag tror vi ser fler skrällar här än till exempel i basket eller fotboll. Hur tänker du kring det?
Ja, men jag håller med att det finns att hockeyn verkar ha med, när man säger en målvakt som spikar igen, då ser det ut som det är omöjligt att göra mål. Men åt andra hållet, när du får ett hett lag som trummar på, då blir ju varje målchans betyder så mycket i matchen. Och vi hade ju ytterligare en bra match som det stod 1-1, och då sa vi det här att få upp målskyttet i hockey. Ja, det är ju kul för publiken. Men en match där det står 1-1, där man vet att nästa skott kan bli det vinnande, det gör, tycker jag, lite unikt och väldigt spännande med hockey.
Om vi då ska prata lite om Kanada, jag lovar ju dig att du ska få prata om något du brinner för, nämligen goda vanor vad det gäller träning och sånt där. Och med fokus på det kanadensiska laget har vi ju pratat med dem om det här under gårdagen och sånt där. Hur tänker du kring de bitarna för ett lag som Kanada, eller för den delen också Sverige, som kanske inte får det här tempot som väntar i finalspelet, alla matcher i gruppspelet?
Ja, men då blir det så viktigt för lag som Kanada, för Sverige, att som du tränar spelar du. Och det är svårt, för oavsett hur skicklig man är som spelare, att alltid kunna trycka på en knapp och förstå att nu är det en viktig match, nu är det en viktig sekvens i matchen när jag måste vara som bäst. Utan hockey är en sport där det går väldigt snabbt, så att jag brukar säga att det handlar mer att du ska gå, du bara reagerar på någonting du har övat väldigt mycket på, mer än att du ska börja tänka ut rätt lösning under ett powerplay. Och då blir det att det du gör varje dag på träning, och ibland till och med på en isuppvärmning, att det sista du har gjort med muskelminnet, det är snabba beslut, de är distinkta, det tar man med sig in i en match. Och eftersom det blir sådana motstånd som vi såg Kanada och Österrike, så vi ska inte säga att insatsen för Österrike var dålig, de gjorde det väldigt bra, men är det att Kanada liksom, det räcker med att man sänker sina här nivån 10%, och då är inte skillnaden mellan lagen så stor. Så att som man tränar spelar man, det är någonting jag alltid har tagit med mig och försökt hålla hög nivå på träning. Då blir det lättare att hålla hög nivå på match.
Men när vi pratar om det med Kanada, pratade med kanadensiska spelledare igår, liksom tryckte på den här kanadensiska vägen av att liksom tävla och träna, och de har ju en väldigt, alltid ett enormt urval, så det är väldigt mycket intern konkurrens för Kanada. Du har ju spelat mot Kanada i många mästerskap, spelat med många stora kanadensare som har gjort mycket landslagsspel. Finns det någonting med liksom den kanadensiska träningsmentalitetet? Är det en grej, skulle du säga?
Ja, det verkar vara. Det är någonting vi alla försöker lura ut. Jag har ju dragit såna här paralleller många gånger, att när man ställer ett gammalt sovjetiskt och ryskt lag mot någon annan motståndare, då tyckte de att varje individ var bättre än den han stod mitt emot. Ett svenskt lag, så är det att kollektivet är starkt, alltså tron på systemet och vad vi kan göra tillsammans som har vunnit stora framgångar. Kanadensarna, då är det så här ungefär som att när de ställer sig mitt emot en motståndare, det spelar, vi är störst, bäst och vackrast. De tycker att de är bäst, och den här inställningen är ju självklart inställningsgrej, men det är också hur man tävlar och tränar, när man då nästan får det på pappret att när jag bestämmer för någonting och tävlar hårt, då ger det resultat, som har blivit någonting som vi har pratat om i svensk hockey i många år, att vi måste lära oss där vad bäst när det gäller, för där finns det ingen annan ishockeynation som har gjort det bättre historiskt sett än just Kanada.
Så är det, och det är det som Sverige ska försöka i alla fall ändra på lite grann, den historiska balansen i det här mästerskapet. Jag tror att vi ska traska vidare här i Pragmorgonen, va?
Ja, för här var det ju stängt i alla fall, så vi får leta oss till bättre utsikter.
Kanske blir en kaffe för Mattias. Alltid någon form av gift, även om koffein inte är lika roligt som det andra. Ja, jag tror vi rundar av här och skickar tillbaka till huvudansvaret.
Notan och Jonta i Prag, det låter ju som en serietidning, att det kan bli någonting, och det är det verkligen när man följer dem också. De verkar trivas där borta och hitta speciella härliga platser att spela in podcasten på också. Men vi kan väl stanna lite vid det där med Pasternak. Han är ju gigantisk där nere i Tjeckien och framförallt i Prag. Dök ju upp i Hockey-VM 2022 och var med och frälste Tjeckien till ett brons, för det kändes nästan som ett guld och Håkan när han anslöt tillsammans med de tjeckiska spelarna och se till att det blev en medalj igen. Det var länge sedan.
Ja, det var det. Och jag tycker också att man ska ju se då, så att säga, att den här spetsen de saknar. Oj! Den det är ju precis vad de behöver, är ju då Sacha och Pasternak. Men Pasternak är ju egentligen, jag tänkte på, för jag ser honom på nästan exakt samma reklamslogans nu som Jäger hade för 10 år sedan. Han är ju direkt arvtagare till allting med det Jäger. Alltså han är stor och stark, han är målskytt, han är väldigt öppen, han är en liten spexare. Han har hårsvallet också. Ser bra ut, vitsig, allting. Så att han är ju faktiskt, undrar om inte han är en oäkta son till Jäger. Jag ska inte kolla det, va? Men det skulle inte förvåna mig. Alltså, för att, inte för jag påstår att Jäger har varit ute i onödan och gjort saker och ting. Men de är väldigt lika, fast de är höger- och vänsterskyttar. Va? Men det är enda som skiljer dem, skulle jag vilja påstå. Mm.
Vad säger de just det här att de gamblar lite i Tjeckien och går med så här kort folk nu då, Jakob? Boston vann ju också, ska vi säga, natten till idag då. Så de är ju en match ifrån att åka ur, men de har i alla fall knappat in en match i mötet med Florida. Men de ligger ju risigt till ändå. Vad skulle det betyda?
Ja, och att de gamblar. Jag är säker på att de har tre platser öppna, men då har de tre spelare som hänger med laget och är redo att bli anmälda så fort de kanske får ett negativt besked från Pasternak eller Sacka, om det nu skulle bli så. Men jag tycker det är helt rätt. Det är deras hemma-VM. Deras största stjärna kan bli aktuell. Då är det rent idioti att inte lämna i alla fall en plats öppen åt honom och i det här fallet Sacka också.
Förutom de där så ska jag väl säga det att jag undrar om faktiskt inte Tjeckien också har kanske bästa målvakten i VM så här långt. Dorstal, han har varit fantastisk de matcherna han stått, och även innan var han väldigt bra när vi såg dem. Så att där är man ju säkra, men den positionen har man inte tänkt på så mycket nu, för att man är lite väntande på vad de får till offensiv, för det är det de saknar. De är trubbiga i offensiven, men de är säkra i defensiven. Så att det med publiken, och sen om de får in då Pasternak, då kommer de bli riktigt, riktigt farliga för vilket lag än som de spelar i den här turneringen.
Ja, vilket tryck det kan bli. Och jag vet inte om man har kvar den där baren där på den tjeckiska huvudgatan. Jag kommer ihåg att man var där, besökte den en gång. Då hade alla de här storspelarna, alltså Jägers bästa polare, de hade egna whiskyflaskor med en nyckel då, som de fick gå. Så kunde de ta liksom whisky när de ville. Jag gissar att Pasternak har fått en nyckel han också. Jäger, han är ju flitig gäst på de här matcherna i alla fall. Och varje gång han dyker upp i bild så blir det ju världens liv. Han är ju en gud där nere, så är det ju bara.
Ja, och han är med i annonskampanjer och hans ansikte syns ju lite här och där. Va? Så att han har ju byggt ett varumärke och vidarebygger det varumärket på ett perfekt sätt. Sen vet jag inte hur mycket ishockeybundet och han jobbar ihop, men det är en annan sak. Men som du säger, han är ju liksom ishockeyn, han är ju nästan större än landslaget här.
Mm. För Tjeckien då, som har tre platser öppna, vi var inne på det lite här med Jonte och Mattias också. Kanada har sparat en biljett. Nu kan man ju bara spekulera, men vad vill de med den, tror du, Jakob?
Ja, de hoppas väl att de kan få lite förstärkning i form av någon spelare där bortifrån. Jag menar, det antingen är Boston eller Colorado eller Edmonton eller Vancouver. Det är något lag som kommer att åka ut, och finns ju bra kanadensare i alla de lagen. Och de är väl inte då beroende av den där extra platsen att ha den lås just nu på det sättet de formerar laget och spelar. Så att det är väl säkert så de tänker, att finns det chans för en liten förstärkning om, låt säga, jag har svårt att se det, men att McKinnon skulle åka ut och han skulle vilja åka, då har jag den platsen ledig från honom.
Eller McDavid.
Eller McDavid också för den delen.
Eller McCarr.
Eller McCarr, eller att Sidney Crosby har sagt att jag kommer till slutspelet sen när jag har varit hemma och tränat. Han har ju sagt till Erik Karlsson att han var lite sugen på hockey-VM, så man har ju inte hört så mycket mer. Men jag tror att han hade kommit direkt, och det känns ju som en sån kille som har det här seget. Men det får vi se helt enkelt vad som dyker upp. Sverige har ju stängt sin trupp sedan länge, och det är samma spelare då som jag ser redo för möte med Kazakstan torsdag 15.30. Eller vad säger du, Håkan?
Ja, får jag bara lägga en liten brasklapp där och säga, Sveriges trupp är stängd, ja, men du har ju fortfarande hela tiden den här möjligheten att ersätta en skadad spelare med en annan spelare, så att säga, i det fallet. Så att man glömmer lätt det, va? Det är liksom, truppen är stängd, ja, men det finns liksom nödutgångar till det, va? Och jag bävar för den dagen när någon börjar sätta det där i system, för att det är ju som du säger, börjar det till exempel bara två kanadensare lediga, är det risk för att någon kanadensare åker hem skadad, tror ni? Vad tror ni? Vad tror ni egentligen?
Tror du inte det krävs seriösa läkarundersökningar då för att kunna bevisa?
Ja, men vilken läkare?
Ja, kanadensiska läkare.
Eller hur?
Ja, exakt.
Det är som när VM-finalen ska dömas av två kanadensare, som det har varit ibland ju, när det blir alltid det här snacket. Vad händer nu? Men Det är som Johan Thomberg sa en gång i tiden. Det är Kanadas bott, det är Kanadas puck. Men vi får åka med. Men det är inte alltid att de lyckas vinna ändå. Vi var inne på lite Sverige, Kazakstan. Du har börjat plugga på det där, Jakob. För du ska vara i studion tillsammans med Valentina Lisanna. Vad har du läst fram så här långt om Kazakstan?
Nej, men jag såg matchen lite mot Lettland där också. Det är ett lag med skickliga spelare. Majoriteten spelar i KL. Så det jämför man dem med de andra lite lägre rankade relationerna, så tycker jag ändå de har en uppsida i kreativitet och skridskoåkning. Men sen att få ihop det och spela ett smart spel tillsammans, där ligger de kanske lite efter just nu. Men absolut, när de får läge, de kan göra sin gubbe en mot en och vara vassa så. Så Sverige måste fortsätta vara ödmjuka, inte tappa pucken på fel ställen och hela den där grejen, för att Kazakstan kan vara farliga i kontringar och så, likt som vi såg Polen va.
Vad tror du att de tänker spelarna, Håkan, själva då, när det är nytt sånt här motstånd som väntar? Nu var det Tyskland senast, skulle vara lite dignitet, det blev lätt seger ändå, och nu väntar Kazakstan. Hur resonerar man?
Jag tror man resonerar så, vi ska gå ut och ha så roligt som möjligt. Jag tror inte man riktigt bryr sig om motståndarna. Man kan läsa in dem lite, men i samma stor grad som vi har lite dålig kontroll på Kazakstan numera, i och med att intresse för KL har svalat, så blir det lite svårt att liksom bygga spelet på motståndarna, utan man får bygga det på sitt eget sätt att spela. Kazakstan har en spelare som jag tror skulle kunna spela i flera olika lag i det här VM:et, och det är faktiskt målvakten Shutov. Han räddade dem förra året, vann viktiga matcher, tog dem till övertid, räddade i övertiden och allting, och han har också varit en av VM:s bästa målvakter så här långt. Men det är som sagt, han gör inte målen framåt, så att de är tvungna att bidra lite mer också forwards. Där har de lite sämre.
Han till lite Sörgen, han blev målvakt. Så varm när pratade, du dök upp igen, Håkan.
Då dök jag upp igen. Ja, hur långt kom jag? Nej, men Shutov, målvakten som sagt, han är, det är deras klart bästa spelare. Så att får man håll på honom, då löser det saker och ting rätt så bra.
Mm. För ett Sverige då som ska finslipa formen, det här har varit ute och spelat lite golf. Man har ganska roligt under VM-turnering också, med tanke med de här spelarna som man inte träffas ofta, gissar jag, Jakob.
Ja, verkligen. Och det är spelare som man, de flesta har stött på varandra tidigare, respektive landslag, man kanske spelat upp i klubblag, kommer från samma städer på somrarna och sådär, så att få chansen att spela ihop, det kommer ju bara några gånger under karriären, och att få komma till ett omklädningsrum där det bara pratar svenska, och det är något speciellt när man har spelat där borta. Det har alltid varit otroligt roligt på alla de här landslagssamlingarna. Och just de här dagarna emellan när man får hitta på lite andra saker och få ihop gruppen ännu mer. Skapas lite roliga stories som man kan ta vidare och skratta åt och forma gruppen på det viset.
Hur skapar man de där storiesarna då? Är det att man är ute och spelar golf, ut och käkar en middag och att det slinker ner någon kall öl också till de här middagarna? Eller hur slipar man allting när det är så långt till kvartsfinalerna ska spelas?
Ja, men jag tror det. Att man gör saker tillsammans i grupp. Det är härliga killar, många av dem. Och vissa är karaktärer som bjuder på sig själva, och ofta är det väldigt högt i tak också. Som ett hockey i omklädningsrum. Då kan det vara lite gliringar med glimten i ögat. Och Håkan var väl, kan tänka mig, var bra på så här lite practical jokes och ställa till med lite roliga scener också. Så att han kanske är bättre på att svara på hur man får ihop det än jag.
Hur man bygger ett lag, Håkan.
Det har ju definitivt, det finns ju sådana behov som sagt, så det är ju alltid någon som tar på sig det ansvaret. Jag har väl aldrig varit riktigt den som har gjort det, men jag har ju sett och hört andra, va? Så jag har ju lärt mig genom åren, men jag är inte den typen. Men jag håller med, det är ju så det går till. Det är ju så det går till, va? Alltså, spika fast träskorna i golvet och liksom sånt där som de ska ta på sig dem, eller ja, det gamla ketchup-tricket.
Ja, vad är det då? Ketchup-tricket?
Det är ju alltid att någon håller ketchup på dojerna på någon när man sitter och käkar. Kryper under bordet och sen så blir det liksom tjuvcheck. Det är fjantiga grejer, va? Men det, liksom, det bygger på något sätt en atmosfär i laget som gör ett avslappnat. För att det är gott nog med spänning så att säga, när det kommer till matcher och att det ska vara viktigt. Så att det där att kunna koppla av ordentligt, det har en stor inverkan på stämningen.
Ja, jag kommer ihåg ofta i NHL så kan det vara någon rookie som får göra det här shoe check, Och jag minns en, jag tror det faktiskt var, jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde det, men jag tror Patrick Elias fick en liten ketchupklick på sina dojer. Men han blev inte så glad för han hade på att splitter nya mockadojer på oss. Den ketchupfläcken passade inte så bra in på just de dojerna. Men det löste sig också och blev lite roligt efter också.
Ni fick skramla ihop det till ett par nya dojer till honom.
Ja, han hade råd att betala för
det. Han hade det, va? Nej, men det behövs. Vi har ju sett det i våra sändningar också. Vi har ju med lite arkiv ibland hur det var. Vi såg ju någonting när det var Hovelius. Fick ut på isen, han trodde en spelare var skadad, men hade de ju sminkat lite rött i ansiktet. Jag vet inte om det var Tommy Samuelsson, jag vet inte om du såg bilderna, Håkan.
Ja, det var Samen.
Ja, men det var väldigt mycket mer förr, var det inte det? Fast det var med glimten i ögat, de kunde ta bort däcken på bilen på hovan, och Pudding gjorde väl massa grejer också. Och framförallt var det ju mycket bättre smeknamn, eller hur?
Ja då. Men sen var det ju lite mer luft mellan matcherna oftast på den turneringen. Och du låg ofta ute. Ja, du låg ju ofta 6 veckor. Och av de 6 veckorna så var ju 2 VM. Så att det var mycket egentligen fritid som måste... Ja, du måste hitta såna här saker och avlasta spänningen och seriositeten på det. Så att... egentligen så var ju då crescendot var ju VM, men de 4 veckorna på träningsläger och matcher och resor och sånt där, det var ju där man härdades riktigt. Men så center i alla de här fallen med gags då, det var ju Hovan eller Pudding.
Ja, det är underbart, härliga karaktärer. Du har ju upplevt Pudding också, Jakob, han var ju med när du var i Tre Kronor. Vilken människa.
Ja, verkligen. Och dels när man var med Tre Kronor och sen på sommaren när man spelade borta i Nordamerika, så samlades alla hockeyspelare från Stockholm i början av augusti och tränade ihop. Och då var det Pudding som styrde ihop det här åt oss, var där varje dag, slipade skridskor och såg till så att vi hade det vi behövde. Så att han har ju varit en jättestor del av svensk ishockey i många, många, många år och jätteuppskattad av allihopa.
Ja, all respekt till Pudding. Vi ska avsluta lite bara med en blick mot Stanley Cup också. Det blev ju utjämnat med Edmontons möte med Vancouver. Det är knallhårt där. Såg du någonting av matchen, Håkan?
Ja, jag var faktiskt uppe och såg sista perioden, tack och lov så sagt, för den avslutningen som det var på den perioden var där när Vancouver trodde de hade kvitterat och skulle gå till förlängning, va? Och egentligen börja förbereda sig för förlängning, och så kommer Bouchard där med skottet då, som var... Det var väl lite sådär, men det gick in i alla fall. Så att, nej, det var en kast mellan hopp och förtvivlan där för Edmonton-supporterna. Så att det var en riktigt tung match det också.
Ja, det är ledning, alltså lika läge mellan Edmonton och Vancouver. Det är ju på samma sida Dallas som har tagit greppet mot Colorado. Är du överraskad över det, Jakob?
Ja, men både och. Jag har tippat Dallas som Stanley Cup-vinnare. Jag trodde det skulle vara lite tajtare, men som sagt, det är bara 3-1 i matcher. Colorado har fått lite frånvaro på viktiga spelare nu också, i Taves och Nitushkin som inte var med senaste matchen här. Och det är ju två gigantiska avbräck, så man får se hur, om de kan återhämta sig från det, för nu är det 3-1 i matcher till Dallas, så att det bollen ligger verkligen på deras plan halva där.
Ja, det gör det i natt där. Det är den matchen ni kan följa natten till torsdag mellan Dallas och Colorado. Sen så har vi ju ett Florida-Boston som vi var inne på, där Boston vann i natt. Det är fortfarande Florida som är i ledning där. Samma sak för Rangers, men där Carolina kommit tillbaka, tagit 2 raka. Och helt plötsligt är det match igen i den serien, Håkan. Överraskad?
Ja, det måste man väl egentligen med tanke på att de vänder så. Men tittar man lite på det, det var uddamålen, det var en sadden. Så det var väldigt små marginaler som Rangers gick loss med till 3-0. Så på det perspektivet som man kanske inte ska vara så förvånad. Och nu hamnar man så att säga i Carolina i en roller idag för match 6. Så att där är sannolikheten att det blir en match 7 i New York, tycker jag. Den är rätt så klar.
Game 7, man får inte glömma Stanley Cup-slutspelet. VM är i all ära, men ändå, det är klart vi håller koll på det också, Jakob.
Ja, men det gör vi, följer de resultaten. Det är svårt att se alla matcher live på nätterna nu. Man har inte så många, man måste hinna sova också. Men man kollar i kapp lite på dagarna så här. Och det är härliga matcher vi får se faktiskt. Och sen också, får inte glömma Boston, Florida där, som också tajta till sig. Det är 3-2 i matcher där till Florida. Där har varit lite olika kontroverser också på håll och kanter.
Men du tar ju VM riktigt seriöst, Jakob. Du gör ju som de nordamerikanska spelarna har gjort, de som brukar vara i Sverige. Att de skickar iväg familjen när det väl blir slutspel. Då är du bara in i den här bubblan. Visst har du agerat så lite hemma också?
Ja, absolut. Men det kanske var deras eget beslut, tror jag. Men nej, frun och barnen är i Spanien hos svärfar där. Däremot så gör jag omvänt här. De är borta i gruppspelet, sen kommer de hem till slutspelet istället. Så att,
ja, det är bra.
Men det blir nog bra.
Det kommer bli hur bra som helst. Håkan, hur ser din dag ut i Ostrava?
Ja, vi gör 2 matcher idag. Så att Holmgren står och väntar och stampar här, så att vi ska vara ute vid arenan vid runt 2-tiden och börja. Så att det är business as usual idag, även fast ni har lite lättsammare med. Jag har väl ingen studio
idag. Kopplar vi bort Håkan där, för det var nog Holmgren som drog ur kontakten till Håkan här, tror jag. Du ska få sticka iväg, Håkan, innan Niklas blir förbannad här, vet du.
Ja, bra, tack.
Och så håller vi koll på att det är Tyskland mot Lettland, och sen ikväll så är det ju Slovakien mot Polen också. Vi har matcherna i andra gruppen som är Tjeckien mot Danmark. Det är Schweiz mot Storbritannien. Det är onsdag det för er som lyssnar på den här podcasten då. Annars vill vi slå ett slag för Sveriges möte med Kazakstan. Det är alltså en tidig match för Sverige. Det är 15:30 på TV6 och via Play som Sverige spelar. Sen på kvällen där så är det Kanada mot Norge, USA mot Frankrike. En del av utbudet, ni ser ju allting på Viaplay, precis där ni ser den här podcasten och lyssnar till den där poddar finns. Det här var avsnitt nummer 4 med Håkan från Ostrava, Jakob i Stockholm. Och så har vi också tack då till alla som finns där ute och hjälper till med innehåll som Jonathan Lindqvist, Mattias Nordström, Peter Gide, Niklas Holmgren, Valentina Lisana och Erik Granqvist. Han kommer tillbaka till nästa avsnitt. Tack Jakob, tack Håkan.
Tack själv.
Tack själv.
Och på återhörande och återseende allihopa. Hälsa Holmgren.
Kan jag göra.
Karlsson, Karlsson, Karlsson.
Sändningen presenteras av Nya Expect, Odds och Casino i mobilen.